Från vad vi vet, det här är Perspektiv med mig, Per Granqvist. Det här är podden Så snabbt gör du mer allmänbildad inom ett aktuellt ämne.
Om man inte förstår en dikt, vare sig det är min eller någon annans, så det enda man behöver fråga sig är så här: känner jag något? Eller känner jag inte något när jag läser det här? Alltså att det behöver inte handla om så mycket annat än väcker det här någonting i mig.
Vad är lyrik? Frågan hamnar på andra plats när Google sammanfattar de populäraste sökningarna i Sverige 2023, vilket förvånade många. En orsak till detta kan vara det nationella provet i maj, tror Google själva. Men det lite större svaret är att lyrik är poesi, skaldekonst, dikt eller vers. Litterära verk avsedda att reciteras eller läsas och skiljer sig från prosa, skrift eller tal genom att det är bundet av versmått, rim eller bara hur orden är uppställda rent grafiskt. Och vilket ju sällan är löpande. Men en intressantare fråga är vad lyrik är för något. Det är frågan vad lyrik kan göra för oss och hur man närmar sig det. Pia Eriksson har kanske svaret, för hon är poet och känd för en större krets som kvinna bakom Korsdragspoesi. Ett konto på Instagram där hon publicerar sina egna korta alster mitt i flödet, mitt i tiden. Och det här, ja, det blir ett samtal mellan oss om vad poesi är och kan vara och vad det har varit. Om varför hon låter känslorna svalna innan hon skriver om det. Och inte minst det nya perspektivet på livet som poesin gett henne och så många andra. Om du inte redan följer den här podden i en app, så föreslår att du klickar på den här följa-knappen för att inte missa kommande avsnitt. Det är ett jättelätt sätt för dig att ständigt fylla på med mer kunskap och aldrig behöva känna att du inte hänger med i samtal om aktuella ämnen. Du är förstås också alltid välkommen att höra av dig med tips på ämnen du tycker vi borde ge perspektiv på eller gäster som du vet är duktiga på att allmänbilda. Då ska du mejla till oss på perspektiv@vadvivet.se. Och då lämnar jag plats för poeten Pia Eriksson. Hur upptäckte du poesin?
Jag upptäckte poesin, skulle jag säga, på högstadiet. Så kom jag över en bok. Vi fick böcker när vi gick på högstadiet. Och då var det en bok som hade blandade poesi eller poeter. Då var det flera dikter där som träffade mig. Men jag har liksom alltid skrivit, men just andras poesi kom då i högstadiet.
Men vad gjorde att du sen tog liksom klivet att börja skriva själv?
Det var i min sjukskrivning som jag började skriva. Och det var när jag var i kontakt med psykiatrin. Alltså akutpsykiatrin. Det var någonstans där som mina formuleringar kom. Och då satt jag inte och försökte vara poetisk. Utan jag behövde beskriva i bilder för att komma någon vart i samtalet. Och beskriva någonting annat för att beskriva mina känslor. Där händer det någonting i mitt sätt att formulera mig.
Du menar att inte bara säga, du var rädd att du blir trött på dig själv och säga att jag mår skit. Utan då får man säga jag mår som och sen så hitta någon.
Jag behövde ju hjälp att sortera mina känslor. Men där satt jag och beskrev som ett hög med löv av olika färger. Men att jag hade som en lövblås som bara körde runt allting.
Det är väldigt roligt att tänka på att du sitter där och har liksom ångest, men ändå har en tanke som handlar om att fan, den här ångesten måste ha någon slags jävla verkshöjd.
Ja, precis.
Jag tänker tillbaka på ditt första inlägg den 6 december 2018 som bara bestod av meningen låt allt komma ut.
Mm, precis.
Det var väl en ganska bra förklaring vad det som skulle komma. Liksom.
Ja, och att jag själv inte förstod vad det innebar när jag var där. Men det är många som skriver och har sagt till mig, jag brukar inte läsa poesi, men att mina ord får träffa dem. Och jag drogs till poesi för att min bild var att det var brett och att jag inte kunde göra fel. Det finns mycket här i världen som är kring rätt och fel och att med åsikter. Men i poesin så finns det någonting tillåtande. Att man kan lägga det mellan två personer. Även om du och jag har olika erfarenheter så kanske det finns någonting i orden som träffar. Som sen kan bli viktiga samtal utifrån vad man är.
För du har ju valt Instagram som ditt huvudmedium så att säga, eller sociala plattformar om man så vill. Och där är ju någonting med att jag brukar inte läsa poesi, men det är någonting när liksom folk säger det till dig som får mig att tänka på att hur kan de säga det? För Instagram är ju fullt med liksom små korta texter och även plattityder och motivationscitat inte minst. Och jag tycker att din poesi ligger liksom nära dem fast du aldrig ramlar ner i liksom banalitetens liksom djupa klyfta, utan det finns något annat i det som är, jag tycker är liksom, men som, just det, tänker jag när jag läser några av dina inlägg. Just det, men så, ja precis. Och sen har det också intressant att du har en dubbelhet i det. Du, dels har du de där korta orden, några få meningar, liksom, det är själva bilden på Instagram. Och sen har du ju också liksom ett sidospår där du kan skriva på ett ganska korthugget sätt med ständigt nya rader i liksom beskrivningen till det. Som blir en kommentar till det, eller en beskrivning eller förklaring av just den där dikten, men som också i sig är någon slags kortfattad dikt. Alltså, hade du det från början också, eller har du liksom... Jag är lite nyfiken på hur du tänker kring det. Tänker du på det också som poesi, eller tänker du det som att det är något liksom...
Ja, men där har jag nog rört mig väldigt utforskande i genom åren som har varit, för att jag försöker undvika att, om jag skriver en diktruta som jag kallar själva bilden med text i, att jag försöker att inte beskriva vad en dikt handlar om för att tolkningen ska vara fri.
Du beskriver liksom dikter, du delar upp det i diktruta och i beskrivning, och beskrivningen får inte beskriva diktrutan.
Nej, men precis. Sen ibland så har jag ju velat brodera ut mig kring en tanke, och då kan det bli längre, och som du skriver tycker jag om att ibland bara ha korta meningar. Och det handlar väl om rytm också, hur jag själv, om jag skulle läsa det högt, så blir det en annan rytm i hur jag skriver. Men jag har väl också utforskat under de här åren att jag lätt fastnar i föreställningen att som jag tänker, tänker andra. Vilket har ju tyvärr lett mig på väldigt smala, vilseledande spår här i livet. Men så har det varit på Instagram då när jag skriver. Och så får jag en sån respons där andra skriver att nej, men, oj, det var tack, den tanken har inte jag haft. Så det har väl gjort mig modigare under den, när jag har pågått.
Jag uppskattar de texterna och jag tycker, håller inte alls med. Jag tycker när du skriver de där smala sakerna så är det återigen någon slags... Det finns någon resonans med mänskliga erfarenheter att ja, men jag har inte varit med om exakt det kanske, men jag förstår vad du menar. Och i när du skalar ner språket, och det är väl det som är liksom lyrikens kärna, att man skalar ner, man plockar bort, man reducerar. Och även om det är liksom de där lite längre texterna i beskrivningen till bilden, så är det ju liksom, ja, men kortare meningar, återhållet. Det är liksom, har en viss pregnans den där texten, att liksom, det här är vad du vill. För du babblar ju inte på att och sen kommer en röd bil, eller så fick han mig att känna på det där sättet. Utan det är liksom, det är något, det ligger nära, det där ligger mellan hur man pratar och hur man skriver i vanliga fall och poesin liksom. Jag tycker ibland kan det nästan vara så att dina liksom lyrikbilder, eller vad du kallar dem, poesibilder, att den själva den grafiken då, och den blir en rubrik och sen blir det liksom förklaringen. Ja, det tycker jag, det är något väldigt spännande som händer i det där spelet, samspelet mellan de två.
Mm. Jag kommer att tänka på när jag skulle göra min bok som jag kom ut nu i höstas på Bazar förlag, så hade jag min förläggare Anders. Och han fick ju ett hå med mig när vi skulle skriva boken, för att vi hade bestämt att det skulle vara poesi och berättande texter. Men jag hade väldigt svårt att skriva de berättande texterna utan att ludda till det. Så att ordet konkret fick vara med mig väldigt mycket. Att det skulle vara, han påminner mig mycket om att så här, det behöver vara mer konkret i kontrast till poesin. Så när jag gick in i det här bokprojektet så hade jag själv inte så klar bild av hur jag själv hade skrivit. Jag hade liksom varit i en kreativ process också under tiden jag har varit sjuk. Så att jag tycker det är intressant att höra dina tankar om det här.
Och vad han gjorde var väl, antingen förläggare gjorde, var väl att liksom tvinga dig att liksom tänka på det. Vad är det du egentligen gör? För först har man ju en talang och allting bara går. Och sen så kommer det väl en tidpunkt när, så tycks det i alla fall vara för andra som jag pratar med skrivarna, att liksom när man känner, vad fan är min grej egentligen? Ja, då blir man plötsligt väldigt osäker. Och då är det precis i övergången från talang till att lära sig hantverket.
Ja, det var väl den perioden startade ju verkligen när jag väl blev kontaktad kring att göra boken. Eftersom jag själv inte visste än så länge då att jag skulle få göra en bok, så var det som att jag klev liksom in i det projektet och samtidigt då fick så förstå, okej, vad är min grej? Jag hade ju inte gjort en, jag hade ingen strategi.
Nej, kallar du dig poet förresten? Känner du bekväm med det?
Ja, ja, det är nog den enda titel jag har vågat vara bekväm med i mitt liv. Så ja, jag säger ja.
Du säger ja, ja. För det känns lite som att du hittade din form direkt när jag inför det här samtalet gått tillbaka i liksom ditt flöde. Det som i början är det ju som, men det på sätt och vis är klart samma nu som då, och sen tar det liksom en, jag tar väl några inlägg innan du presenterar vem du är och har en bild på dig själv, någon selfie, och liksom man förstår att det finns någon slags sjukdom och men hur ser skapandeprocessen ut för dig egentligen?
Ja, men jag har varit noga med att inte, vad ska jag säga då, att jag skriver ju hela tiden, men just vad jag delar, att inte dela någonting när jag är mitt upp i det. Och det är väl därför jag har i mina, liksom, som den sjukskrivning jag gick igenom nu senaste 2 åren, så fick jag fick ett epilepsianfall, och i det så krossades en ryggkota. Och när jag vaknade upp på sjukhuset så fick jag sen under i min sjukskrivning förstå att jag hade utmattningssyndrom. Och när vi började bearbeta det så fick jag göra en ADHD-utredning som visade sig då att jag har ADHD. Och mycket av det här har jag skrivit om hela tiden. Fast att när jag tar ett kliv ifrån. Det vill säga, man är ju så rörig när man är mitt i någonting. Så att det är som att min poesi handlar mycket om när jag summerar mig. Jag vet inte om det lät klokt, men
det är kanske inte min roll att bedöma hur klok du är. Det finns säkert medicinsk personal i din närhet som kan göra det bättre. Men jag tror att det är ju klokt att ta ett steg tillbaka i alla skapande processer. Om man inte har en deadline, om man så att liksom fundera lite grann på det. För just i det så blir det ju någonting annat. Jag har skrivit en essä om döden nyligen. Och den har pågått under ett år. Jag har någon i familjen som har varit döende och nu är död. Den processen har jag liksom följt och det har fått mig att reflektera. Men jag har känt att det är liksom lite för tidigt och låt honom begravas och låt det gå lite tid. Och låt det liksom så här. Jag kände att liksom det, jag var noga med att försöka fånga saker i det, men inte mer än så. Alltså det här är något, men inte försöka skriva för mycket på något sätt. Och det, jag undrar om inte det är det som gör det så intressant med din poesi på Instagram, för det är liksom ett sammanhang vi alla känner till, och sen så berättar du om någonting som blir viktigt men som är också liksom reducerat. Det har fått koka tid, det har liksom fått dina känslor och tankar har fått fermenteras lite mycket för att det blir någonting annat.
Ja, det var det där jag menade, att det får koka ihop så att det inte liksom blir så blaskigt det man ger ifrån sig, utan att det är lite kommer sammanhållet. Men då är det ju inte att jag har suttit vid ett skrivbord och värkt fram orden, utan det är snarare som att det är i kroppen det kokar och livet pågår, och sen kommer de där raderna av sammanfattning.
Men kommer de efter plötsligt som infall, eller använder du liksom anteckningar i telefonen, eller har någon liten svart bok någonstans du bär med dig och skriver ner?
Alla tre faktiskt, av de där du sa, för att jag skriver på olika sätt. Om jag skriver just i en fysisk liksom anteckningsbok, där flöde skriver jag mer. Och sen så i telefonen så blir det så här, jag fångar några ord som kommer till mig. Och sen så kommer det liksom, när det har kokats i mig så kommer det oftast i diktform. Men jag är en så otroligt skittråkig hårdkritiker, eller självkritiker heter det ju. När jag delar mina dikter så är det oftast med så här, ja, den här kommer nog ingen förstå, men jag vill dela den här. Och det har inte ändrats med något följarantal, utan det där är ju någonting som pågår i mig. Jag kan liksom inte avgöra vad andra ska tycka, och där är ju Instagram ett läskigt forum, att man bara lägger det där ute i rymden. Men det har varit väldigt fint att se hur människor har plockat upp det jag skriver.
Ja, för det får man väl säga. Folk har ju verkligen plockat upp det i väldigt bokstavlig bemärkelse. För det återkom ju bilder på människor som tatuerar in dina ord, dina dikter, på liksom kroppen, och inte litet heller.
Nej, och det är väl verkligen den delen av mig som övar på att ta den platsen som är min. Att vi är så många som övar på det.
Och hur förhåller du dig till det? För liksom, lyckas du hålla nere självhatet eller självifrågasättandet eller allt det där? För jag menar, det måste ju vara tillfällen som du tänkte att fan, det där var bara någonting, jag kastade ner telefonen och nu är det liksom en 32-årig sjuksköterska i Vänersborg som har det här på liksom bröstkorgen.
Ja, men jag tänker nog att jag inte kan ta in det så mycket. Alltså, jag är ju tacksam att orden får leva vidare på det sättet. Men någonstans är det ju som att man får väl hålla i sig för att bara vara en vanlig jordad människa, så att det inte stiger åt huvudet att folk vill tatuera in vad man skriver. Jag vet inte, det går inte riktigt att... Alltså, ja, det är roligt och fint, men ja, jag tycker det är lite surrealistiskt, skulle jag säga.
Jag kan tänka mig det. Men det är väl likes i all ära, men folk som tatuerar in, det är ju...
Det är ett steg till.
Ja, det är onekligen ett steg till. Och jag menar, det har ju varit poesin genom alla tider som har haft sina kanaler. Jag tänker på när dagstidningarna tränger fram i 1800-talets slut. Där uppstår ju också liksom den här dagsversen som man kallar det för. Alltså, man har någon människa som har som uppgift och är anställd eller kontrakterad för att varje dag presentera några liksom... summera en händelse från föregående dag i tidningen. Det där tycker jag är liksom oerhört fascinerande. Att man kunde, det fanns ju i alla länder, liksom, att man kunde summera någonting och vilka processer hade de och hur valde de ut. Liksom. Det är ju också en... Att bara sätta sig, nu ska du prestera en dikt. Jag antar att det blir ett hantverk som alla andra.
Precis, just det där, prestera och skriva dikt, det hör ju inte riktigt så bra ihop. Så det är fascinerande att de kunde det.
Det finns ju många olika sorters poesi. Alltså, vad läser du? Vilka är dina liksom favoriter?
Men en favorit jag har, en kvinna som heter Eva Kilpi. En finsk kvinna. Jag tror att hon lever fortfarande och är runt 90 eller någonting. Och hennes böcker tycker jag om. Men det är sådana böcker som jag tycker om att gå och låna på biblioteket. Och så här. Annars så, känner du till Eva?
Nej, det här är ett nytt namn för mig.
Nu skulle jag ju vilja kunna säga den dikten som är min absoluta favorit. Men den går något i stil med, säg till om jag stör, sa han. Klev in. Du är inte bara störd, du rubbar hela mitt universum. Välkommen. Och det är en sån dikt som har liksom följt mig. Och den går liksom i linje med det jag skriver idag. Det där att man får störas och beröras.
Ja, för det finns ju många jag försökt läsa på. Jag är ingen stor diktläsare själv. Men i perioder så söker jag mig till poesin. Men jag har upptäckt att jag behöver rytmen. Antingen kan jag göra det som de här kortdikterna som du skriver, som är någon slags, och även hon, och hon uppenbarligen den här finska poet. Men alltså, det finns någonting i det. Alltså fånga något när jag får mig så här, just det, så är det ju exakt. Och sen finns det andra som jag bara läsa på och tänker liksom, det är så många olika saker som ju faktiskt är dikt. Jag hittade en antologi i bokhyllan som hade fantastiska titeln Svensk dikt från trollformer till Björn Håkansson. Det är en antologi som sammanställs i början av 60-talet och innehåller alltså från tidiga trollformer till en modern poet som uppenbarligen heter Björn och uppenbarligen är ansågs känd och relevant 1960. Men där är det ju... Alltså de första sakerna som man har i boken här är någon slags kronologisk. Och då innan 1600-talet finns det så här trollform eller vidskepelser. Och detta betraktas då som dikt. Jag tycker det var ganska intressant att alltså, titta på det. Då fanns en trollform mot regnen som jag också tycker var spännande. Jag tänkte jag skulle delge den här. Jungfru Maria, hon satt på stätta, hon borsta och hon flätta. Hon bad till Gud alena att regnet måste lena. Och solen måste skena, först på folk och sen på fä. Och så på Jungfru Maria, lilla vita knä. Detta är alltså för att framkalla regn. Och det är ju rätt spännande att läsa den på så sätt att det är ju massor med vidskepelser här. Så den ligger under trollformel-kategorin i den här boken. Den är både hednisk och kristen på samma gång. Så det här är uppenbarligen att man tänker att det är väl bra att ha kvar lite sådana gamla grejer. Men den är ju väldigt kristen och ändå ligger under trollformer. Och sen så bara några hundra år senare, mitten av 1600-talet, då är det liksom, då påminner det mer om finns det en annan sån regnformel av Lars Vivaldius som levde 1605-1669. Han skriver: gott majregn giv, låt dugga tätt ner. Lät varm dag örterna fukta. Lås oss torkan bortriv, lät frostet ej mer, de späda blomsten tukta. Var nådig för dem jag ber, som Herren tjäna och frukta. Här är ju klassisk liksom 16-talet, här är Herren och liksom, fan ta dig om du inte skärper dig. Men här har vi också liksom rytmen, samtidigt, även om det kan vara delvis obegripligt sån här första tolformen. Men det är intressant att tycker jag se här att liksom rytmen som är ju ett sätt att skapa en takt som underlättar att läsa utan till, för det är det som är liksom syftet. På samma sätt som liksom vid samma tid så uppstår tydligen Staffan von Stallering. Vi tack om nu så gärna. Han vattnar sina fålar fem, allt inför ljusa stjärnan. Ingen dag är synes sen, stjärnorna på himlen den blänkar. Som alltså är en kille som sköt om hästar tidigt på morgonen. Och så vattnar sina fålar och ger hästarna mat tidigt. Liksom. Allt för den ljusa stjärnan. Ingen dag är synes sen, stjärnorna på himlen den blänkar. Han är uppe tidigt, eller mitt i natten i alla fall. Så att det är ju ganska skoj. Alltså det är ju dikter och det är liksom, jag tror min första möte med dem är ju de här liksom sångerna man har i skolan eller i kyrkan, för alla de är ju också liksom dikter med det starka,
ja, just det,
de starka rimmen och verserna, och jag menar, vi pratar om vers i sång, men vi har ju vers i dikt, för att det är ju ofta tonsatta saker liksom.
Hade du den här boken hemma i bokhyllan?
Ja, sån är jag, jag har ingen aning om var den kommer ifrån.
Det är fantastiskt.
Men jag har någon meter där med böcker som står liksom dikt. Jag tror, alltså min första riktiga närvaro, alltså när jag bara tyckte att dikt var, då var jag liksom brådmogen när jag var i England. Jag var 18 och hamnade inne för en bokhandel, och där fanns det en massa dikt, men den slags liksom självklarhet som man föreställer sig att det finns liksom en brittisk universitetsstad. Och där kom jag i kontakt med en man som heter W.H. Auden. Han skrev just dagsverser och skrev under väldigt lång tid ofta. Och jag minns hur jag också där, det finns en dikt, och det är den enda dikten jag faktiskt kan utan till. Och det som handlar om, och den gjorde så starkt intryck på mig uppenbarligen. Det var någonstans för att dikten också kunde säga någonting om världen, att sätta det i liksom perspektiv. Och där fanns en, den heter Epitaph of a Tyrant, alltså griftetal av en, efter en tyrann. Det här skriver han ungefär 1938, slutet 30-talet i alla fall, men inte innan, inte efter, det är i alla fall innan andra världskriget, men det är efter Hitlers maktövertagande 33. Så han skrev det här, glömt vilken tidning han skriver i, men då skriver han om den här tyrannen, för att liksom teckna en bild av en, hur en tyrann är. Perfection of a kind was what he was after, and the poetry he invented was easy to understand. He knew human folly like the back of his hand, and was greatly interested in armies and fleets. When he laughed, respectable senators burst into laughter, and when he cried, little children died in the streets. Och det fångar ju någonstans liksom den där skräcken för Hitler och vad Hitler gör och vad han kan göra, utan att han egentligen har liksom, alltså han gjorde ju massa dumheter såklart, men han hade ju inte gjort de största dumheterna, de största liksom sakerna som vi idag betecknar som ren ondska. Och ändå så kunde han liksom fånga det här genom att han tvingade sig att liksom, vad är det egentligen här? Så kunde han få med det liksom i dikten. Jag tycker det är, ja men det är liksom några reflektioner kring poesi, att vi har det. Sen har vi den moderna dikten som såklart kommer efter det, som ju kan vara, men som känns mer som att det är ord som droppar ner på ett papper liksom. Och det behöver inte rimma, och det kan vara, och jag har märkt att jag i alla fall har betydligt svårare för den sortens lyrik, att liksom, jag tror att jag, kanske det jag tycker är intressant med din lyrik, för att jag inte, den är kort nog för att jag ska tycka att den är bra fast den inte rimmar. Det där lät som en förolämpning, men du förstår vad jag menar.
Ja, jag ser otroligt förorättet. Nej, men jag, vad häftigt. Jag tycker det är så häftigt också, för det du påminner mig om när du läser de här och berättar hur gamla dikterna, det är också hur fantastiskt det är att de, en kort dikt på det viset lever vidare. Så att vi tycker de är fortfarande bra idag. Det är ju så, alltså att dikter även med det väldigt gamla språket är fortfarande vackert.
Precis, och där är väl just att de, alltså rimmet är ju också så tillfredsställande, det är som, det finns ju musikalitet i det, så det sägs ju att liksom det som hjärnan tycker är så kul med musik, och kanske just klassisk musik är ett bra exempel på det, är att hjärnan kan räkna ut nästa ton. Hjärnan kan liksom förutspå hur en harmoni är uppbyggd. Och då blir det väldigt tillfredsställande, just det, den sången. Just det, det kommer den tonen. Lite som att man faktiskt kan nynna med en sång man aldrig har hört. Och det är någonting i det, tror jag, att liksom... Just det, and he was greatly interested in armies and fleets, och sen två rader senare, and when he cried, a little children died in the streets. Man är både just det, fleets och streets, just det, och sen så liksom att det blir så väldigt mörkt innan på något vis.
Ja, ja, hur, för det rimmer ju lite käckare, alltså det är ju någonting som, och så ändå det mörka i det.
Men har du provat dig på att skriva sånt också, och så har det blivit liksom... Du kanske skriver långa sonetter, det kanske kommer så här Fredmans epistlar från dig här med långa, långa beskrivningar av samtiden.
Då postar jag den till dig först. Nej, i rim har jag inte rört mig riktigt. Det är en annan form, men vet, det kanske kommer framöver.
Men hur får du, liksom, läser du mycket poesi? Eller?
Jag läser ju mer just på Instagram, så har jag liksom några som skriver som jag tycker om, som träffar mig extra mycket. Bland annat en kvinna som heter Bianca Bark och Henry Brunett skriver också. Jag tycker det är så fint hur när man hittar poesi vid olika tillfällen i livet. Så att jag har ju inte meter hyllor så mycket poesi i bokhyllan, men jag tycker om att läsa den ibland. Men också är jag ju, det kanske också gör mig, ibland är jag rädd att jag färgas i just mitt eget skrivande. Att inspireras är härligt, men jag vill inte heller färgas av det. Av just någon annan som... Det känns som att de frågorna du ger mig nu, känns som att jag om några dagar kommer på vad jag vill svara.
Jag tror att i den där, som du beskriver det, så tror jag att du är ju precis i den här hantverksprocessen. Att liksom förstå, vad är din grej? Vi andra har förstått det, men du verkar inte riktigt vara där på något slags vis.
Ja, efter det här samtalet så känner jag också så, nej, jag har nog inte riktigt greppat den. Jag greppade det i en form i bokprocessen.
Någonstans så läste jag om att du blev inspirerad, eller har varit inspirerad också, av liksom Monica Mack, som är en artist som också har, men det är väl poetiska texter, för sångtexterna, vi har ju varit inne till det, alltså är ju poetiska. Vad var det i Monica Mack som inspirerade dig, och blir du inspirerad av andra låttexter också?
Ja, musiker, det är väl det jag väldigt glömmer, just hur nära musikens texter ligger poesin. Och Monica Mack är ju väldigt tydlig. Jag hade inte hört henne förrän hon kom och skulle spela en spelning på min dåvarande arbetsplats. Och hon hade liksom inte riktigt slagit igenom ändå, utan det var så hon och gitarren, och det var utomhus och väldigt få i publiken. Och hennes texter och hennes röst fullkomligt drabbade mig. Och det var också så tydligt i kombination med hennes personlighet.
Vad var det den? Var det den där självklarheten? Eller var det någonting annat? Vad var det hennes personlighet som...
Ja, tryggheten i kombination med det sköra. Och det var väl att jag tillät mig att spegla mig i det. Att jag själv har både... Idag har jag trygghet i mig. Och såklart en skörhet. Och att hon, som jag ser det, bjuder på sig själv med det, gjorde att jag fick liksom... hittade i mig själv.
Jag tänker att du kände dig trygg i att vara skör nu, och innan kände du dig bara skör, är det så du menar?
Ja, precis. Ja, och att det finns ju så många som, och som jag som vi döpte boken till också, där med Till dig som famlar heter ju min bok, och att famla tycker jag är så bra ord, för det är ju någonting jag gör hela tiden. Det behöver inte betyda att jag mår dåligt, utan det där sökandet som pågår, och att det ligger där i ryms både det sköra och trygga.
Ja, just det. Jag tänker famla jämfört med fumla, jämfört med finna. Man famlar ju i mörker, säger man ofta. Men man står ju upp i det här mörkret. Man ligger ju inte ner, utan man står ju upp i det här mörkret och försöker förstå någonting med händerna. Så finns också någon slags konkret dimension i det. Liksom. Men vad betyder Astrid Lindgrens texter för dig då? Jag menar, det var ju hennes barndomshem Näs där du arbetade.
Väldigt mycket hennes texter betyder. Jag har ju liksom påverkats mycket av att eftersom jag arbetade då innan jag blev sjuk så pratade jag om hennes barndom mycket och hur hon växte upp och hennes föräldrar var så. Det har jag påverkats väldigt mycket av, och att hur jag i min yrkesroll fick stå i ett rum med okända människor och prata om döden och leken och allt däremellan. Det gav mig mycket mod. Så att Astrid Lindgren och hennes texter har ju påverkat och inspirerat mycket.
Jag tänker, det finns ju så många visor hon har gjort. Det här är väl absolut närmast poesin. För hon fångar ju, det är ju en lättillgänglig poesi i det. Jag är fattig bonddrömming, jag lever ändå. Dagar går och kommer, men jag knogar på. Harvar, sår och plöjer, mockar, gräver och bär. Går bak mina oxar, hojtar, visslar och svär. Alltså det hela den där fattig bonddräng som ju har blivit, det är ju en väldigt fin text. Och den säger någonting konstigt nog till människor som har, inte längre har någon slags relation till bonddrängen. Kanske för just... förutom genom Astrids böcker. Det är ju något, jag menar, sen har ju den gestaltats på ett underbart sätt av Tommy Körberg. Det är ju väldigt rörande när han pratar om det och liksom hur de bygger upp den här, när han sjunger den med crescendot. Men då säger herran, fattig bonddräng, kom hit, jag har sett din strävan och ditt eviga slit. Därför, fattig bonddräng, är du välkommen här. Därför, fattig bonddräng, ska du vara mig när. Det är något oerhört rörande liksom, i den dialogen som framkommer i det. Och snällheten och leken och allt möjligt annat.
Ja, men just de där texterna, att även om man inte har en relation till bonden och drängen idag, så kan man höra den sången och koppla den till annat. Till det slitet och liksom, strävan som vi har på andra sammanhang idag.
Jag tänker, det är väl det som är poesins styrka, det är väl det som är poesins förmåga att kunna se perspektiv, att vi har ingen som helst aning om hur det är att vara dräng. Det vet faktiskt ingen. Och ändå kan vi läsa in så mycket i den. Den är både fast och tillåter sig att bli liksom fylld med någon mening. Och sen klart, men där, Georg Riedel var ju, skrev ju på en fenomenal melodi till den. Men det är någonting i, det är rytmen och det är orden och det är liksom det allmängiltiga. Jag tänker, det finns en koppling som jag ser det till dina texter i, som det är någon slags vardag. Du värjer dig ganska mycket mot stora ord, upplever jag. Är det rätt? Eller?
Ja, det är rätt. Men jag har i mitt skrivande och mitt utforskande så har jag ju lärt mig väldigt många mer synonymer. Det är ju någonting som liksom den nyfikenheten kring ord har jag varit mycket mer utforskande i. Alltså jag har lärt mig mer om vilka ordval jag gör. Alltså att jag kan skriva en dikt men så känna att det där ordet är inte rätt. Vad finns det mer? Vad finns det för andra synonymer till det här? Det har varit viktigt för mig.
Ja, det blir något fint i det. Och jag tänker mig att du, och det här är verkligen 100% projektion, men jag tänker mig att du letar synonym och boken efter ett ännu enklare ord hela tiden.
Ja, det ska ju vara något som är greppbart, men kanske inte heller, det behöver inte vara det mest, orden ligger ju så nära varandra också, att det behöver inte vara det ordet vi använder oftast, men det finns något som låter nästan likadant, som, ja, det här, det kommer igen i det här, att jag kan inte göra fel, jag kan inte, alltså, ja, men jag tror att jag påverkades mycket när jag gick i skolan av att det var mycket rätt och fel, alltså att om jag, att mitt i skapandet var kopplat till betyg. Och det har jag ju liksom försökt leta mig ifrån i vuxen ålder. Och där är den nyfikenheten att laborera om med orden.
Kanske är det just det som är det största hindret mot att ta till sig poesi. Att man tänker att det här är fin poesi. Det här har Henry Martinsson skrivit. Eller det här är liksom någonting annat. Alltså det är där man måste börja med den där fin poesin. Och man ska gå och köpa en sån bok och sen ska man läsa den och ska man få liksom djupa tankar. Man ska absolut inte börja i det folkliga hörn du befinner dig, nämligen att man scrollar på Instagram och så hittar man något som man tänker, ja, det är inte jävla dumt.
Men jag tycker om att säga så här, men om man inte förstår en dikt, vare sig det är min eller någon annans, så det enda man behöver fråga sig är så här, känner jag något eller känner jag inte något när jag läser det här? Alltså att det behöver inte handla om så mycket annat än väcker det här någonting i mig.
Lite som konsten, all konst är bra konst om den kan få dig att tänka eller känna något. Och gör ni inte det, så nej, skit i den och gå vidare.
Mm, precis. Det är ju sånt viktigt arbete du gör, där du sprider kunskap. Och där finns det ju, det är en annan del av hur jag tar till mig kunskap. Även om jag, vad jag känner, så är det ju en kaka jag får för att förstå ett större sammanhang. Så behöver det ju inte vara med poesin. Utan den kan vara en liten smula, och vill du ha den eller inte, så är det liksom, man behöver inte bedöma den om den är bra eller dålig. Det är ju, och en dikt kan ju vara ingenting för en människa och betyda jättemycket för en annan. Till exempel en dikt om sorg. Är du inte i ett sorgarbete eller har du inte en referens till sorg, så kanske den bara går dig förbi. Men har du nyligen förlorat någon och läser en dikt om sorg, så kan den ge tröst. Jag tänker det är väl därför jag har vågat vara modig i mitt skrivande. För att det har blivit mitt sätt att bidra.
Ja, bidra eller bearbeta?
Både och. Bearbeta för egen del och bidra för att möta upp andra på hälften, som jag säger. Att jag inte vill att... Det finns ju människor som idag är på den plats jag var förut. Och kan jag i mitt skrivande skicka ut en liten rad till den, så den får något att hålla i, så är ju det att bidra.
Onekligen. Vilken sorts poesi tycker du man ska börja med om man är mer intresserad? Behöver man liksom, finns det någon poet man ska börja med, eller ska man mer känna att det är, alltså, poesi på Instagram är också poesi, känns som en jävla banal analys, men jag menar, har du någon sån där som du har känt att det här gjorde att, när man, om man ska nu gillar man det du skrivit, man kanske till och med har plockat upp ett exemplar i en bok, och så vill man gå liksom på tyngre droger.
Oj, vilken bra fråga du ställer. Jag har inte en aning. Det här känns ju som något som du skulle kunna komma med en bra infallsvinkel på. Det är den poesin som kommer i din väg. Det är den poesin som liksom, ja, men som till exempel Instagram, eller om man sladdar in på biblioteket, att så här, någonting som pockar på din uppmärksamhet. För annars är det väl som mat, att man måste börja liksom. Nej, men det är klart att du kan inte gå på mögelosten direkt. Du kanske bara börjar med en hushållsost, och vad ska man vänja sig? Men jag vet inte vilken typ av ost jag är.
Fantastiskt väl uttryckt tycker jag, att det är den poesi som kommer i en väg som är den poesi du ska börja med. Oavsett vilken form det kan vara, om det är liksom en liten skylt, om det är den litterära som du hittar på stan över den litterära stadens historia eller något. Eller om du dyker upp på Instagram, eller om du dyker upp som en, jag skulle dyka upp som en dagsvers i en tidning. Alltså, du skriver ju någonstans liksom dagsverser, även om de inte är liksom aktuella händelser, så är det ju ändå något, det säger ändå någonting om vår aktuella tid. Det är väl det som att famla sig fram i poesihyllan.
Ja, men precis, och att våga känna, för det är mycket i vår omvärld som gör att vi stänger av våra känslospröt eller känsloregister, och att poesin kan vara ett sätt att öppna upp och liksom bara våga vara utforskande, vad är det som får mig att känna. Sen om det är en visa eller en poesibok på biblioteket eller i affären, det är att våga vara öppen.
Det blir ett jättebra slutord. Så tack snälla Pia för att du var med och bidrog med dina perspektiv.
Du har lyssnat till poeten Pia Eriksson, också känd som Korsdragspoesi på Instagram. Följ henne om du inte redan gör det, för det är väldigt bra. Utifrån det du nu hört, vem av dina vänner tror du skulle gilla det här avsnittet? Tipsa dem då. Dela avsnittet och så bidra samtidigt att bidra lite fakta i samhället, och i det här fallet dessutom lite poesi. Och du får också gärna ge oss betyg. Det går att göra genom att gå in i appen och så letar upp den här podden, och sen så ger du oss helst 5 stjärnor i betyg. Det är också ett sätt som gör att fler kan upptäcka podden. Dagens avsnitt, ja, det gjordes av Sara Berg som redaktör, Jens Back som står för klippningen, Sara Lundgren som sköt för publiceringar, och av mig, Per Granqvist. Mixningen är som vanligt gjord av Straight Dog Studios. Nästa vecka får du perspektiv på ett annat ämne som gör dig mer allmänbildad.